Aquí, Jimmy. Nu ska vi se om det fungerar. Nej. Det. Ja. Vad ser ni för något? En liggande nia. Är alla överens om det? Så där så blev det nia. Så där blir det en sexa. Så små variationer. Och då kan man se båda om man inte såg det från början. Och det beror alldeles på från vilket håll jag tittar. Om jag står på den här sidan och ser, eller om jag står på den andra sidan och ser. Och vi har olika sätt att se på saker och ting. I många sammanhang. Kulturella sammanhang och annat. Och vi tycker att jag har rätt, så här är det. Men sen när vi börjar på att fundera på och tänka kanske att det går att se på ett annat sätt. För 2 veckor sedan när jag stod här så hade jag som utgångspunkt en sångvers, eller första strofen i en sångvers, att få vara försonad med himmelens Gud. Och det är det som är grunden för det här att förlåta varandra. För att kyrkårets text idag tyckte jag passade bra på 23:e söndagen efter trefaldighet. Vet alla vad trefaldighet när den infaller? Trefaldighetsdagen eller missionsdagen? Nej, jag var tvungen att läsa på. Det är dagen efter, söndagen efter pingst. Så att idag är det 24:e söndagen efter pingst. Om vi. Och nu är det ju bara 4 söndagar kvar. Och så, då är det domsöndagen. Och sen går vi in i ett nytt kyrkår. Det var historia. Men rubriken idag är förlåtelse utan gräns. Ulla-Karin läste evangelietexten. När Petrus undrar, ska jag verkligen behöva förlåta min broder 7 gånger? Och jag tror att han tyckte att det var en gräns. Så längre än så kan jag absolut inte tänka mig. Men vi kan läsa den i 2000 års översättning. Att då kom Petrus fram till Jesus och sa, Herre, hur många gånger ska min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som 7 gånger. Jesus svarade, jag säger det, inte 7 gånger utan 77 gånger. I gamla översättningen och i Messenger står det 7 gånger 70. Men vilket som så är det ju oändligt för mig. Det är oräkneliga gånger. När jag kommer till 490, då har jag tappat räkningen helt klart hur många gånger. Så att sen fortsätter jag förlåta, om jag nu skulle kunna göra det. Men det är verkligen en förlåtelse utan gränser. 7 gånger 70, eller bara 70, så är det förlåtelse utan någon gräns. Men det är viktigt det här med förlåtelse. För att, som Jimmy sjöng, att Gud har förlåtit oss. Och det är det som det bygger på. Att vi kan inte bli som Gud. Vi kan inte förlåta som Gud gjorde. Men ändå så ska det vara vår målsättning. Och i Matteus 6 så står det så här. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser ska er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er fader förlåta er era överträdelser. Det är tufft. Jag får ingen förlåtelse om jag inte förlåter mina medmänniskor. Det är tufft för mig. Det är jobbigt det här att kunna förlåta människor i alla sammanhang. Men ja, det står ju det att om jag förlåter min broder så blir jag förlåten av Gud. Det står ingenting om hur det går med min broder när jag förlåter honom. Men det är oväsentligt i det här sammanhanget. När jag förlåter min broder, då förlåter Gud mig. Och det är viktigt. Men om jag inte lyckas, så säger Paulus i andra Thessalonikerbrevet, så att tydligen var Paulus ute för såna här saker, att om någon inte rättar sig efter det vi säger här i brevet, pekar då ut honom så att han ställs utanför. Kanske tar han varning. Men betrakta honom inte som en fiende, utan tala honom till rätta som en broder. Det kan komma situationer där inte jag lyckas att övertala min broder att, men så här är det, så här står det om det gäller Guds ord. Och så ska man ställa honom åt sidan. Men betrakta honom inte som en fiende, utan tala honom till rätta som en broder. Jag ska fortsätta att försöka att vara vän med den här som har en helt annan åsikt än jag, och som går stick i stäv med hur jag ser på det hela. Så kanske han tar varning. Så det ska vara ett sätt att få honom tillbaka egentligen, om jag ställer honom utanför. Han ska uppleva att det här var inte bra, och jag vill gärna vara med i vara vän till den här personen. Och vi får aldrig ge upp hoppet, även om det ser omöjligt ut. Men så är det här att kunna skilja på sak och person. Jag har väldigt svårt för det. Är det någon person som har gjort något dumt, så kopplar jag det till den som har gjort det. Och sen så blir det att jag ser bara det här problemet i den här personen. Jag fick en läxa för några år sedan. Jag var i Indien. Och en av pastorerna där gick till anfall emot bland annat Torulf och emot Prem Kumar, som var en stor ledare. Han var Josef, som han var också med i ledarskapet. Och det här gjorde mig väldigt illa, och jag tyckte väldigt tråkigt alltihopa. Veckan efter så var vi på en konferens på Sri Lanka, och både Prem Kumar och Josef var med på den där konferensen. Och Prem, han behandlade Josef precis som alla andra där, och jag pratade och var med, och vi satt och fika tillsammans. Mot mig var Josef väldigt bra, för jag var ju kassör, så det var jag som skickade ut pengarna. Så att det var inte så konstigt att han var vänlig och kramade om mig. Men jag sa till Prem, men hur kan du behandla Josef på det här sättet? Du står ju mitt upp i allt det här som han ställer till med. Nej, men han är ju min broder, sa Prem. Och då började jag på att tänka, jaha, det är så vi ska behandla våra bröder ändå, trots motsättningar, trots problem. Nu fortsatte Josef och började med hotelser, så att nu är han ställd utanför. Men just då så såg Prem en möjlighet att jag kan vinna honom tillbaka och få honom att vara med oss istället. Och Jesus säger ju så här, att om din broder har gjort dig något orätt, så gå och ställ honom till svars i en rum. Lyssnar han på dig, då har du vunnit tillbaka din broder. Och sen fortsätter det med att om man inte lyssnar, så ska man ta med sig någon. Om man inte lyssnar på den, så ska man ta med sig någon församlingsledning. Men sen fortsätter han ju att vill han inte lyssna på församlingen heller, betrakta honom då som en hedning eller en tullindrivare. Så det finns gränser för när vi inte kan ge förlåtelse. Ofta så den som är i den situationen ber ju inte om förlåtelse heller. Men Ulla-Karin läste också om tjänaren som inte ville förlåta sin medtjänare. Och det här att som står sen i Matteus i slutet, att den här kungen i sin vrede lät hans herre bödelsdrängarna ta hand om honom tills hela skulden var betald. Så ska min himmelske fader göra med var och en av er som inte av uppriktigt hjärta förlåter sin broder. Så ska min himmelske fader göra med var och en av er som inte av uppriktigt hjärta förlåter sin broder. Det räcker inte bara att säga, ja, jag förlåter dig och sen släta över allt sammans. Utan jag ska med mitt hjärta förlåta min broder. Och det här säger inte jag till er för att jag kan det här, utan det är för att det tar tag i mig. Att det här är någonting som är allvarligt. Det är straffbart att inte förlåta, kan man säga. Men en dag så kom ju en skriftlärd och frågade Jesus, vilket är det viktigaste budet av alla? Och då säger evangelisten Markus att Jesus svarar, viktigast är detta. Hör Israel, Herren vår Gud är den enda Herren. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd, av hela din kraft. Sedan kommer detta. Du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. Det ligger nästan i nivå med att jag ska älska Gud. Ja, det tar tag i mig. Men det här orden, du ska älska din nästa som dig själv, det innebär också att det är många som behöver börja med sin egen självbild. Det är väldigt många som inte kan älska sig själv. Det är aktuellt för mig och Margareta just nu. Tessan är inne i en period där hon säger, jag är inte värdig att få den här vården ni har. Jag är inte värdig, sa hon igår kväll till mig. Jag är inte värdig att du och Margareta bryr er om mig. Hur ska man då kunna älska sin nästa när man inte själv är värd någonting? Jag har försökt att sjunga, du vet väl om att du är värdefull. Jag säger till dig, du är älskad för den du är. Men, ja, du säger det, säger hon. Men det är svårt att älska någon annan när man inte kan älska sig själv. Men jag är förlåten av Gud och han älskar mig. Och då får jag också försöka att leva upp till att älska mina medmänniskor och att försöka att förlåta så långt det är möjligt. Och jag kan sjunga a cappella. Väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du. Och det är bara du som kan förlåta de som har gjort dig något illa. Och det står ju i ett sammanhang att om man kommer med en gåva till altaret och kommer på att det är någon som har någonting emot mig, så ska jag gå till den personen först och lägga ner min gåva först och sen gå dit innan jag fortsätter min bön till Gud. Så det är viktigt. Och det berör mig och kanske att jag berör dig. Tack Herre för att du vet om oss var och en. Du vet om våra svagheter, våra problem Herre. Och du vet om vårt liv, hur det ser ut. Tack Herre för att du vill hjälpa oss att leva upp till det du vill att vi ska, det liv som du vill att vi ska leva Herre. Tack att du tar hand om oss i Jesu namn.